Men vi har lite bilder för att bara så här träna oss i att bli provocerade så att det blir en mjuk start. Så sen när det blir riktigt provocerande så har vi liksom gått in i det. Så jag har en första bild här. Vänta, just det, jag ska sätta på den. Så. Det här är den första bilden. Han ska ha en sån här glass sandwich med sån här M&M's. Han får bara en M&M på kakan. Det tycker jag är... Jag hade blivit jättearg om jag fick den glasskakan. Nästa. Hubba bubba. Jag har tuggat hubba bubba när jag var liten. Och då är det som en sån här remsa som är ihoprullad. Och när man tar en hubba bubba bit så tar man ut remsan och bryter av och sen tuggar. Det där är helt fel. Och jag blir väldigt arg när jag ser det där. Det är inte okej. Nästa. Här är två olika sätt att äta pizza på. Någon har ätit direkt från mitten. Inte okej. Och någon har sliceat den helt fel. Är någon mer än jag som tycker att det där är lite jobbigt att kolla på? Ja, tack Carl. Carl är min tjejlider idag. Sen har vi lite mer svenskt. Ja, skidback i osten. Nu känner jag, jag fick med medelålderspersonerna här. Det är provocerande. Jag blir inte så provocerad av det här. Men jag tror att det är många här som blir det. När man liksom, den, speciellt den där nedbrutna biten i hörnet där. Den är ju inte så rolig att handskas med. Och sen den sista då. Det där. Det är också lite fel. Så där gör man ju inte. Alldeles så nej. Man gör inte så. Man brer ju liksom med så här. Man gräver ju inte. Jag måste erkänna att jag är en sån som gräver. Tyvärr, mitt smörpaket är inte ett exempel på hur man gör det bra. Det finns ju en annan också när folk blir jätteirriterade på att man klämmer ut tandkräm från mitten av... Jag är också en sån person. Bara så att ni vet vem jag är. Men det här är i alla fall lite bilder på vad som kan vara... Det finns en så här term som är mildly infuriating. Alltså lite smått provocerande. Men det de här alla bilderna har gemensamt är att det finns ett rätt sätt att göra det på och det finns ett fel sätt att göra det på. Och det är ingen som, det står ju inte i någon lagbalk eller det är inte som någon som har skrivit ner en, så här, ett stort, en stor PDF på hur ska man göra när man brer från smörpaketet. Men vi vet om hur man gör och vi vet vad som är rätt och vi vet vad som är fel. För att vi har en satt liksom, bild på det här är så man gör det. Och det här är utanför den bilden. Och det är lite det mindsetet fariserna har när vi läser om dem. De har en väldigt tydlig bild på hur saker och ting ska gå till. Hur Gud ska vara, vem han ska umgås med, vad man ska göra för att vara nära Gud. Och de här det är väldigt triviala bilder och enkla bilder. Men det visar lite på ungefär vart ifrån de kommer. Men innan det... Innan vi går in riktigt på det här provocerande så ska vi bara kolla lite på vilka fariserna var. Jag tror att jag har en till. Ja, precis. Så behöver inte kolla på det här hela tiden. En provocerande gud. Vilka var fariserna? Fariserna var en religiös grupp väldigt centrerad i Jerusalem. De hade väldigt stort religiöst inflytande, också politiskt inflytande. Och liksom spenderade sina dagar med att läsa lagen, tolka lagen och undervisa människor. Och se till att de följde den här lagen till punkt och pricka. Och det finns en historiker som heter, jag vet aldrig om jag säger rätt, Josefus eller Josefus. Som, han föddes ungefär 30-40 efter Kristus. Och en judisk historiker som många refererar till när man liksom läser om tiden efter korsfästelsen och liknande. Och han använde tre ord för att beskriva fariserna. Och det är tradition, exegetik och noggrannhet. De var väldigt noggranna med traditionen, att följa traditionen. Exegetik betyder att tolka text. De var väldigt noggranna med lagen, att tolka den rätt och se till att den följdes. Och noggrannheten. De var noggranna. Speciellt med hur man gjorde saker och speciellt med renhetslagarna. Så en väldigt noggrann grupp som bara undervisade människorna och försökte liksom följa lagen riktigt noga. Men de var väldigt religiösa och ibland kan jag tänka på fariserna och på ett sätt se upp till hur de nitiskt såg till att de följde den rätt. De var väldigt måna om att det skulle vara rätt. Och det finns alltid något att se upp till hos varje människa. Men de här tre orden använde han för att beskriva fariséerna. Så då har vi ett litet hum om vad de är för typ av grupp. Och de här fariséerna, de möter Jesus otroligt många gånger. När jag tänkte, okej, men då ska jag kolla på de här texterna när fariséerna möter Jesus. Och så blev jag lite så här, men hjälp. Det var ju väldigt många texter och jag kommer inte kunna ta dem alla idag. Men det är väldigt anmärkningsvärt att den här gruppen människor var nog en av dem som efter lärjungarna fick möta Jesus ganska många gånger. Vi har ju enstaka berättelser med människor som möter Jesus och sen så läser vi inte om dem så mycket mer. Men fariserna är väldigt återkommande från början till slutet. Så de är ju runt Jesus en hel del. Och Jesus yttrar sig också kring den här gruppen. Och jag har valt ut ett bibelord, och det fanns ett annat som också var ganska talande om vilka fariséerna var. Men i Lukas kapitel 11, vers 39-42 så säger Jesus det här om fariséerna. Ni fariséer rengör nog utsidan av bägare och fat, men inom er är ni fulla av girighet och ondska. Förstår ni då inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge det som finns där inne till det fattiga så ska allting bli rent för er. Ve er fariser, ni ger Gud en tiondel av mynta och vinruta och av alla grönsaker, men ni struntar i rättvisan och kärleken till Gud. Visst ska ni göra det ena, men försumma inte det andra. Väldigt hårda ord från Jesus till fariserna. Han säger att de är fulla av girighet och ondska. Väldigt, väldigt hårda ord. Och i det här andra bibelordet som jag hade med, men jag tog bort för att det var väldigt långt. Matteus 23, vers 1-7. Och där säger Jesus att ni ska lyssna till vad de säger, men inte följa deras exempel. För det fanns ingen handling i deras ord. De sa bara saker, men de handlade helt annorlunda inuti liksom. Så det är väldigt så här, okej, vi har den här gruppen och sen har vi också en Jesus som är väldigt kritisk. Nu ska jag bara hämta mitt vatten som jag har gömt här. Oj, ja. Så. Ja. Så. Jag har skrivit, så Jesus och de var inte bästa vänner. Det är väldigt rätt. Men då, hur provocerade Jesus fariserna? Nu kommer vi till lilla kärnan av det här. Hur provocerade Jesus fariserna? Och det kommer inte vara någon cliffhanger där jag kommer avslöja det i slutet och ni får tolka ut texten först. Utan jag kommer säga rakt på, det finns två punkter, två och en halv kan man säga, punkter där jag väldigt tydligt har sett att så här provocerade Jesus fariserna på de här punkterna. Och den första var Jesus identitet, och sen har jag skrivit i parentes hans förmåga, man kan också säga hans makt. Och sen vilka Jesus umgicks med. De här två faktorerna var det som provocerade fariséerna mest när man läser om deras möten. Ja, och vi ska gå in på den första då, Jesus identitet och förmåga. Och det kommer bli en del bibel, bara så att ni vet, så häng med. Och skriv ner om ni vill och så kan ni läsa dem i efterhand. Men här har vi tre bibelställen där just fariserna ifrågasätter Jesu identitet och förmåga eller makt. I Johannes kapitel 9, vers 16 så står det: den mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom han inte håller sabbaten. Sabbaten är en dag där man vilar, man fick inte göra något och fariserna var väldigt noggranna med att man följde den. Och kontexten till den här versen är att Jesus botade en man så att han kunde se under sabbaten. Han liksom spottade i lera och så kletade han på det. Skulle vara konstigt om man gjorde det idag. Men det gjorde han i alla fall på sabbaten. Och sen så fick de höra om det, fariserna. Och då så drog de slutsatsen att den här mannen kan inte vara sänd av Gud eftersom han inte håller sabbaten. Där har vi deras inrutade bild. En man som är sänd av Gud, han håller sabbaten. Och då kan inte Jesus vara sänd av Gud, för han gör inte det. Inte, åh, vi har en man som har botat en annan man som är blind. Utan nej, han håller inte sabbaten. Och det provocerade dem. Vi har i Johannes kapitel 8, vers 13, så säger fariserna: nu vittnar du om dig själv. Ditt vittnesbörd är inte trovärdigt. Jesus vittnade om sig själv, och just Johannes kapitel 8 tycker jag är väldigt fokuserat kring vem Jesus var och varför han var här och vem som hade sänt honom. Och han säger väldigt tydligt vem han är, att han är sänd av Fadern. Och de säger nej, ditt vittnesbörd är inte trovärdigt. Så vi har en Jesus som väldigt tydligt visar sin förmåga, visar sin makt, vad han kan göra. Men det är på fel dag. Det passar inte in. Sen har vi en Jesus som väldigt tydligt säger: det här är jag och det här är han som har sänt mig. Och de säger nej, det passar inte in kring hur man vittnar om saker. Sen har vi i Lukas kapitel 5, vers 21. Vad är det här för en som hädar, säger fariserna. Vem utom Gud kan förlåta synder? Jesus är och undervisar, och vi har ett gäng vänner som hissar ner sin förlamade kompis från ett tak. Och han, det första han gör är att liksom förlåta hans synder. Och sen helar han honom. Han visar väldigt tydligt på sin förmåga som Gud, som Herre, att kunna förlåta synder. Och fariserna säger nej. Han härdar. Så där har vi tre exempel på när fariserna provoceras av Jesu identitet och förmåga. För Jesus i de här texterna är väldigt tydlig med vad han gör och vem han är. Och det passar inte in. Det provocerar. Och sen har vi då vilka Jesus umgicks med. Den här andra punkten. I Matteus kapitel 9, vers 11 så står det: fariserna var upprörda. Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Frågade de Jesu lärjungar. Jesus har, om jag inte minns fel, precis kallat Levi, a.k.a. Matteus, alltså, som är tullindrivare, och så åker de och äter hos honom. Och så frågar fariserna, och de var väldigt upprörda: hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Olle, nu, minns du vad jag brukar säga att synd är? Man missar målet. En applåd för Olle. Yes! Jättebra. Han har sagt, det här kommer han aldrig få glömma, men han har sagt att en annan ledare, Jasmin, hon så vittnade och sa: jag minns exakt allt vad Jasmin sa, men Micke, jag minns aldrig vad du säger på fredagskvällarna. Men det gör du ju. Ja, titta, jättebra. Att synd är att missa målet. Och det är det här fariserna säger, han umgås, och vad målet är, det är ju att umgås med Gud, att vara i Guds närvaro. Vi är skapade till att umgås med Gud och vara i hans heliga, underbara närvaro. Och att synda är att missa det. Och fariserna säger, han umgås med syndare. Men de kanske hade en liten annan bild av vad syndare var. För om vi bara kollar här, vem är det som är i Guds närvaro där? Är det fariserna eller är det tullindrivarna och de som de kallar för syndare? Ett annat exempel är Lukas kapitel 15, vers 1-2. Där står det: alla tullindrivare och andra syndare kom för att lyssna till Jesus. Detta retade fariserna och de skriftlärda som kritiserade Jesus för att han umgicks med syndare och till och med åt med dem. Det finns inte mycket att säga. Det är ganska klart här att fariserna är upprörda på grund av vilka Jesus umgås med. Inte mer komplicerat än så. Sen har vi två av mina favoritexempel i evangelierna och i Jesu bemötande av människor. Inte bara för att det är två kvinnor, utan två väldigt utsatta kvinnor också som han möter. Först har vi synderskan som smörjer Jesu fötter i Lukas kapitel 7, vers 36-50. Och det står att hon är synderskan i staden. Det är hon, det är liksom, det är hennes rykte liksom. Då måste man kanske ha gjort en del för att få det ryktet, tror jag. Och Jesus åker hem till en farisé och han ska äta där. Och hon vågar sig hem till den här farisén som är så noga med de här renhetslagarna. Hon vågar sig hem till honom. Man säger väter Jesu fötter, alltså gör dem blöta med hennes tårar. torkar fötterna med hennes hår och sen smörjer de med en dyr flaska olja. Och Jesus upprättar henne och uppmuntrar henne i det här. Han farisén, han bara säger nej, 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 vad håller de på med? Och Jesus bara säger, du har fel, hon gör rätt. Och hon blir liksom upprättad. Synderskan i staden blir upprättad framför en farisé. Sen har vi äktenskapsbryterskan i Johannes kapitel 8. Vi alla kanske kan berättelsen. Fariserna tar en kvinna på bar gärning när hon liksom är otrogen mot sin man. Alltså mitt i akten. Drar henne till Jesus för att sätta Jesus på plats. För att liksom få honom i någon situation där han inte kan svara rätt. Eller där han kan bli anklagad för någonting. De skiter i kvinnan. Som är en väldigt utsatt situation. Som kanske är fylld av väldigt mycket skam, väldigt mycket skuld. Jag vet inte ens vad hon har på sig, liksom. Det vet vi inte. Men de drog henne från liksom, själva akten. Och Jesus, han ser henne, han upprättar henne, han förlåter henne. Deras syfte var något helt annat. De hade inte ens en tanke på den här kvinnan. Men han såg henne. Jag tycker det är så fint. Och det är provocerande också. Så de blir provocerade av vem Jesus är, hans identitet, hans förmåga att förlåta synder, att hela. Men det är ju bara okej att hela om det är på rätt dag. Nej. Och hans sätt att umgås med syndare, med tullindrivare, med dem som ingen ville se på, med dem som kanske inte var rätt i samhällets ögon, som var på fel sida. De umgicks Jesus med. Och jag tror jag har skrivit det här också. Vad var det som provocerande för fariséerna? Att Gud uppenbarade sig på ett helt annat sätt än vad de tänkte. De missade totalt. Och att alla hade tillgång till honom. Gud är inte exklusiv, han är inklusiv. Jag vet inte vad det är ett ord. Men alla hade tillgång till honom. Och man behövde inte liksom vara någon expert på lagen för att få tillgång till Gud. Utan han sa kom till mig. Och Gud uppenbarade sig på ett helt annat sätt. Han gjorde saker på sabbaten fast man inte kanske skulle göra saker på sabbaten. Han såg det själsliga behovet ibland framför det fysiska, det här otroligt viktiga. Och han såg människor. Jag tror också det är viktigt att påpeka att de här två är väldigt tätt sammankopplade. Jesu identitet och vilka som har tillgång till honom. När vi förstår vem Gud är, när vi förstår vem Jesus är, så kan vi också förstå vilka som får komma till honom. Om Gud är en Gud som står och ser ner på folk och pekar på honom och säger är det där? Då är det inte så många som vill komma till honom. Men Jesus var någon som alla ville komma till. Så Jesu identitet, vem han är, vad han gör, möjliggör också att alla kan komma till honom. Att alla känner sig bekväma att komma till honom. Och då vill jag ställa en fråga. Låter vi oss bli provocerade? Så jag har skrivit under bara för att förtydliga. Men jättelitet. Låter vi Gud spränga lådan? Vi låste in honom i, kanske låter lite drastiskt, men som vi satt honom i. Vi har en bild av hur Gud är. Och vi har en bild av vilka som får komma till Gud. Och vi måste låta oss bli provocerade. Vi måste låta Gud få kliva ut ur den boxen. Vi måste låta alla komma till honom. De som fariserna ansåg minst skulle få tillgång till Gud. De fick en otrolig tillgång till Gud. De fick äta med honom. Det är otroligt intimt att få äta med någon ibland. Det, liksom, det skapar så mycket umgänge. Man sitter och bara liksom umgås och äter och liksom fyller ett behov samtidigt som man umgås. Det är sällan som man kan så öppet fylla ett behov med så många samtidigt. De andra behoven gör vi gärna privata. Eller hur? Men det här kan vi göra tillsammans. Och det gör han med syndare och tullindrivare. Låter vi oss bli provocerade. Och jag tror att en av anledningarna, alltså det här kanske det är så inte i Bibeln, men min verkligen så här insikt i det här är också att så här, vad var fariséernas problem egentligen? Och jag tror bara att det var att de liksom de kom uppifrån. De behövde inse att de var syndare. Syndarna fick komma till Gud. Men för dem var det inte rätt. Och om de bara hade liksom böjt sina knän och bara insett deras brist, så hade de fått komma till Gud. Och vi måste tillåta oss själva att vara farisén i berättelsen ibland. Ibland tar vi ett sånt långt kliv ifrån dem, för Jesu ord om dem är väldigt hårda. Han säger att de är giriga och onda. Jag vill inte vara girig eller ond. Men jag måste sätta mig in i den berättelsen ibland från farisernas perspektiv. Och inse, vad är mitt problem? Varför låter inte jag Gud komma nära? Varför låter inte jag andra låta komma, nej, komma Gud? Ja, ni får fråga det. Låta Gud komma där. Varför ger inte jag Gud till andra? Där har vi det. För ibland är jag farisén i berättelsen. Ibland är jag så satt i mina liksom steg och vägar. Att jag har en bild av, nej men det är bara så här Gud kan vara. Och det är bara de här som får komma till Gud. Och då behöver jag inse min plats i det hela. Att jag är en syndare som behöver Gud exakt lika mycket. Och när jag tänker på alla som bara bor tvärs över gatan här. Vad skiljer mig från dem? Och det är inget mer än att jag får ha Jesus. Och de har inte fått träffa Jesus än. Och det är så ett privilegium att jag får träffa Jesus. Och det gör mig ledsen ibland att tänka på att de har inte fått träffa den här guden som är så stor. Som älskar mig så högt. Som gav sitt liv för mig. Förlåt, nu blir jag jättekänslig. Men det är så vackert vem Jesus är och att vi får ha honom. Och jag är lika mycket syndare som dem. Men jag har fått möta Jesus. Och jag kan inte vara farisén i den här berättelsen. Vi kan inte vara fariséerna i den här berättelsen. Vi är syndare precis som dem. Men vi har fått möta guden, skaparen av allt. Och jag tror jag skrivit också förtydligat att låter vi Gud vara Gud och låter vi alla komma till honom. Låter vi verkligen alla komma till Gud. Den Gud jag har träffat är så otroligt nådefull och kärleksfull. Och vem är jag att säga att någon inte får träffa honom eller komma nära honom? Jesus sa, kom till mig. Och det var syndare som var runt omkring Jesus. Tullindrivare som ingen ville ha någonting att göra med. De fick komma till Jesus. Låter vi Gud vara Gud? Den som förlåter synder, den som gav sitt liv, som har skapat oss och gett allt till oss. Och låter vi alla komma till honom. Och jag har med en bild nu, för att vi kan inte prata om provokation och bli provocerade utan att faktiskt bli provocerade. Och jag har en bild som provocerade mig otroligt mycket, men som innehåller ganska mycket liksom. Man börjar verkligen tänka, och jag har visat det för David och Bernt Åke, tror jag, och Lennart och så. Så att det är inte bara jag som bara, nu ska jag visa en jätteläskig bild, utan jag har visat den för lite fler, så att det är okej. Men den är provocerande, så jag bara förvarnar. Är ni redo? Ja. Det här är bilden. Det står, ett får håller en liksom en vit förklädnad. Det står, I have to put this on before I can go in. Och sen är det en mörk Mellanöstern Jesus som håller upp en liksom blond version av honom och säger, and I have to put this on. Vilket på svenska betyder att fåret säger, jag behöver ta på mig det här för att jag ska kunna gå in i kyrkan. Och den andra Jesus säger, jag behöver ta på mig det här för att gå in i kyrkan. Människor ska inte behöva ta på sig något för att komma in här. Oavsett, det hade kunnat vara, nu är det liksom regnbågsfärgad, men det hade kunnat vara vilken färg som helst eller vilken logga som helst. Och det handlar inte om vad som är synd eller inte, utan det handlar om vilka låter vi få komma hit. Och hur öppna känner människor sig för att komma hit? Känner de sig välkomnade eller känner de att de behöver ta på en klädnad? Jesus mötte människor precis som de var. De hann inte ens ta på sig något. Som kvinnan vid brunnen. Han mötte henne där hon var. Hon visste inte ens att hon skulle träffa Jesus. Och han bara förvandlar hennes liv. Hon hann inte ens ta på sig något. Och han berättar, han säger, ja, du har varit med 5 män. Och hon bara, åh. Och sen så går hon runt och skriker, åh, han berättar exakt vad jag har gjort och är jätteglad. Hon behövde inte ta på något. Och fastna inte vid färgen på fåret. Det var min lilla rädsla inför det här. Fastna inte där, utan det handlar om, kan vi komma precis som vi är? Det gäller oss också. Känner vi att vi behöver ta på något när vi kommer hit till kyrkan? Eller kan vi mötas som syndare? Kan vi mötas precis som vi är? Eller tar vi på oss någonting innan vi kliver in? Eller iklar vi Gud någonting som han inte behöver klä på sig egentligen för att vi ska komma nära honom? Vi måste ställa oss de här frågorna. Och avslutningsvis så vill jag bara säga det här. Guds provokation når sitt klimax i korset. Jesus dör för oss och han anklagas för just det han säger att han är. Att han säger att han är Messias, att han är Guds son. Det blir liksom höjden på allt. Han når sitt klimax också i att verkligen fullfölja sitt uppdrag som Messias. Och in i det sista så möter han syndaren. Så möter han rövaren på korset och han säger, han hänger där bredvid och säger, minns mig, tänk på mig när du är i himmelriket. Och Jesus säger bara, men du ska vara med mig. In i det sista så möter Gud den brustna människan. In i det sista. Och det är så otroligt starkt. Och han verkligen så förkroppsligar fullt ut på korset vad fariserna anklagade honom för och som provocerade dem otroligt mycket. Och det är vår Gud. Så vi måste bara tänka några varv. Låta oss bli provocerade. Se att vi är syndare. Ibland är vi fariserna. Och bara kolla på vem Jesus var och vilka han mötte och vad han gjorde och vem han sa att han var. Och bara föra in det hit. Föra in det i vår församling. Lovsångsteamet kan komma upp. Så ska jag be en bön. Vi ska ha lite förbön och det finns olika stationer runt om i rummet. Det finns små beskrivningar tror jag på vad man gör i varje grej. Så ska jag be. Jag tycker vi ställer oss upp och ber tillsammans. Det är alltid, jag tycker om när man står upp. Det visar någon värdnad.